Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Vi är stolta att meddela att det här avsnittet är sponsrat av Valour's Bitcoin Zero och Ethereum Zero. Två stycken produkter som gör exponering mot Bitcoin och Ethereum på ditt ISK med noll avgifter.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own. They couldn't say in a minute or less why they own. Actually, you really press them down and say the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund, then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on
my face. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Och du, Fabian, hur ligger till egentligen på det psykologiska planet, tänker jag?
Ah, det är ju fantastiskt, va? Evo kom in med en fantastisk rapport och både du och jag är ägare där. Och ja, stängde väl plus 15%, så det är väl bara tacka och buga.
Helt otroligt, ett large cap-bolag. Sveriges femte största bolag om man räknar som Magnus Andersson gör och tar bort alla bolag som inte har huvudkontoret i Sverige. Man klev ju om H&M idag faktiskt i market cap. Det är helt otroligt, det känns som att marknaden kapitulerade totalt och bara okej, skitsamma, nu köper vi det här jävla bolaget. De slutar ju aldrig överleverera. Så, ja, väldigt spännande i alla fall. Kul dag, det var mycket som drog idag. Så det var ju helt klart en rolig börsdag. Men då är det ju som så att när man har såna här bra dagar som man ibland har, man har också ganska dåliga dagar ibland, då är det lätt att dras med psykologiskt. Och vad passar bättre då än att lyssna på den intervjun med Kristoffer Andersson, som återigen är tillbaka i podden och pratar om hans nya bok som heter Mer börspsykologi.
Exakt! Men glöm inte, ingen rådgivning eller rekommendation sker i den här podden. Vi berättar bara om vår process och hur vi tänker. Gör alltid din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk.
Ja, men innan vi drar igång, hörru, vi är sponsrade igen av Valour's Bitcoin Zero och Ethereum Zero. Och det händer grejer på kryptomarknaden, kan man säga.
Ja, det händer ju så mycket att det knappt går att hålla koll på allting. Och både du och jag, vi vill ju vara lite exponerade mot krypto just eftersom det händer så mycket inom området. Och som ni vet, jag har ju testat att äga både riktiga Bitcoin, Ethereum. Jag har faktiskt ägt väldigt många olika coins i mitt liv.
Har du ägt Dogecoin?
Jag har faktiskt inte ägt Dogecoin och det var en stor miss som vi såg här om veckan. Men nu för tiden föredrar jag att handla certifikat via ISK. Det är extremt mycket smidigare, tycker jag. Man slipper deklarera varje köp och sälj, samt så slipper man skatta på vinsten.
Ja, det är faktiskt sjukt mycket smidigare. Jag får den frågan ganska ofta varför jag köper Bitcoin-certifikat, men det är otroligt mycket smidigare. Man kan också liksom vara mer aktiv om man skulle vilja det på det sättet också och justera om och sådär. Så det är jättesmidigt och jag är superglad att just Ethereum finns nu också. Ethereum gjorde ju för övrigt ett nytt all-time high här i dagarna. Trots att vi bara för någon vecka sedan hade superkraft krasch inom krypto. När bitcoin gick ner var det 20% eller någonting. Så att, ja, det är en högvolatil produkt, men väldigt intressant. Och vi är ju som sagt sponsrade av Valour's Bitcoin Zero och Ethereum Zero. Det här är två certifikat som inte har några avgifter, därav namnet Zero. Och det skiljer dem då från många andra bitcoin och ethereum papper som finns tillgängliga. Så är du intresserad av att handla krypto i en ISK, ja, då ska du ju kika in Valour's Bitcoin Zero och Ethereum Zero. Du hittar dem hos din nätmäklare.
Vi säger stort tack!
Då säger vi välkommen till podden Kristoffer Andersson. Ett kärt återseende som tidigare var med i avsnitt 120. Men jag tänker för alla lyssnare som inte har hört i avsnittet så kan ni ändå vara på plats och börja med en kort presentation. Vem är du och varför är du med i en aktiepodd?
Hej Niklas och hej Fabian och tack så mycket att jag får vara med. Vem jag är, det känns som att man svarar på det många gånger här, men det finns alltid nya lyssnare. Kristoffer, som du presenterar mig som, jag är 35 år och arbetar som gymnasielärare i svenska och historia. Har även läst in en master i pedagogik och även läst diverse, jag studerar fortfarande bland annat inom specialpedagogik. Jag brinner för att hjälpa elever, ungdomar och människor att utvecklas och jag anser att jag jobbar på ett av världens mest givande jobb som lärare. Men vid sidan om det här så är mitt stora intresse börs, investeringar och kanske framförallt det psykologiska som ligger bakom. Allt ifrån flockbeteenden till varför vi lockas att alltid använda systemet med mera. Så det är en liten kortfattad presentation av mig.
Vad menar du med system 1 som du lyfter där?
Det är någonting som man kan se som grundsatsen när vi pratar inom psykologi. Kortfattat kan vi säga att system 1, och det här är forskning och begrepp framtagna av Daniel Kahneman. Jag vet inte om ni har läst hans bok Tänka snabbt och långsamt.
Jajamän, Nobelprisvinnare också.
Stämmer jättebra. Om inte jag minns fel så var det 2011 han fick det. Men jag kan ha fel på ett årtal eller två. Han kommer introducera just begreppen system 1 och system 2. System 1 är ett system som hjärnan använder sig av som tar snabba beslut. Det här systemet är mer benäget att gå på slumpen, att generalisera, att också höfta lite. Medan system 2, det är våran mest krävande kognitiva förmåga och det tar väldigt mycket energi. Det här kan vi säga står för det mest logiska och rationella tänkandet och även det mer långsiktiga. Vi måste nu för att förstå hur de här två fungerar och varför vi har dem måste vi gå tillbaks lång tid tillbaka i mänsklighetens historia. Och jag brukar generellt säga att vi lever på savannen för 30 000 år sedan. Då hade vi inte mat dygnet runt som vi idag har. Då var svält ett verkligt hot mot mänskligheten. Idag är hotet snarare tvärtom. Vi håller på att äta ihjäl oss. Och eftersom vi inte visste när nästa gång vi skulle få mat, så är vår hjärna konstruerad på det sättet att den ska hushålla på energi. Den ska alltså vara ekonomisk på energi. Och hur gör man det då bäst? Jo, hjärnan är då konstruerad att lägga så lite energi som möjligt på att överleva, på att vi ska kunna fungera i vardagen. Och då tar man ofta snabba beslut och ofta litar till slumpen etc. För att då måste vi inte anstränga hjärnan så lika mycket som när vi använder system 2. Där har vi egentligen grundbultarna till system 1 och system 2. Och system 1 hjälper oss idag och det har hjälpt oss att överleva. Men det är också en stor fara med det, för vi lockas alltid av de där snabba besluten. Vi cyklar hem efter jobbet, stannar på stan, går igenom gallerian och ser den där fina Louis Vuitton-väskan. Vi har lovat oss själva att inte handla, men det är ändå fredag, vi slår till. Sen kommer vi hem och tänker, men det där var ju inte så långsiktigt klokt, här brände vi x antal tusen på en väska. Men i stunden kändes det ju jättebra. Eller när man är på krogen där och ska ta den där sista groggen. Hade vi istället stannat upp i 5-10 sekunder och tänkt, ja, om man nu kan tänka om en salongsberusad, men låt oss ändå leka med att man skulle kunna stanna upp där och tänka mer rationellt. Är det värt att ta den här sista groggen? Vad är vinsterna med det? Vad är förlusterna med det? Långsiktigt, vad gynnar mig mest? Men att ens sätta igång det här tänkandet tar energi. Och hjärnan vill inte förbruka energi, förstå mig rätt nu, inom situationstecken, i onödan.
Hur kan man koppla system 1 och system 2 till börsen?
Det finns många sätt vi kan göra det på. Låt oss ta exemplet, även om det är uttjatat nu, men vi hade ju både AMC, vi hade lite i Nokia, men kanske framförallt GameStop. Många sitter och tittar, vi ser att aktien stiger med 10%, 20%, 30%, kanske på en och samma dag. Och nummer ett, vi kanske lockas lite av flockbeteendet här. Vi ser att alla andra köper. Men system ett säger bara köp, köp, köp. Då är ju möjlighet här att skapa dig mer pengar. Och Fabian, vad använder vi pengar till?
Ja, man kan väl köpa lite allt möjligt. Sån där Louis Vuitton-väska om man vill.
Absolut. Men förutom det så lägger vi ju pengar faktiskt på hyra och på mat. Saker vi människor behöver för överlevnad. Och ju mer pengar vi har, desto säkrare är ju vår överlevnad. Och ju mer pengar vi har, desto högre status har vi i flocken. I alla fall, vi inbillar oss det. Och när du ser här en möjlighet att skapa dig mer pengar, vad är det första hjärnan tänker på som tänker att pengar är lika med överlevnad? Människans första uppgift här i livet är att överleva. Den första tanken som slår dig, ge dig in i leken. Investera. Här har du möjlighet att skapa dig mer pengar för en fortsatt överlevnad. Det är system 1 som du är. System 2 skulle däremot tänka, okej, Kristoffer, ta ett steg tillbaka. Vilka fördelar finns det med att investera just nu? Och varför lockas du av att investera just nu? Kan du bolaget? Har du läst på? Tror du på deras affärsmodell som... Nu håller den ju på att utvecklas, men än så länge är mer fysiska butiker för att sälja fysiska utgåvor av spel. Har du studerat deras balansräkning? Hur ser ledningen ut? Hur ser insynsköpen ut? Etc. Det hade tagit mycket energi av dig, Fabian, eller av dig, Niklas. Och hjärnan hade distinkt faktiskt kopplat bort det, om du inte hade ansträngt dig att koppla på det.
Ja, och jag minns att vi pratade ganska mycket om det där förra avsnittet vi spelade in. Och ett tips där jag verkligen tog med mig från det som du sa, det var ju att en klok grej att göra när det kommer ny information på börsen, det är ofta när man ser starka nedgångar, framförallt en aktie man äger mycket har kanske gått ner 4% på en dag. Istället för att agera då väldigt snabbt och kortsiktigt av systemet, så måste man ju på något sätt få sig själv att ta ett steg tillbaka och fundera igenom, alltså använda system 2. Och det var ett väldigt bra tips, tycker jag, att varje gång man känner en sån känsla, oj nu borde jag köpa eller oj nu borde jag sälja, skriv ner det i en liten anteckning eller lapp eller någonting. Och sen så kan man då sova på saken helt enkelt och titta på den här lappen dagen efter och fundera, vill jag fortfarande göra det som står på den lappen? Och väldigt ofta, mer ofta än sällan, så vill man ju inte göra det som stod där längre.
Nej, det stämmer jättebra, och jag vill även utveckla det. Skriva ner är bland det bästa man kan göra, för du aktiverar flera sinnen. Och du sätter ord på dina tankar, och i ditt huvud så har tankarna en enorm makt, vilket de inte har när du skriver ner dem, för då blir de mer betydelselösa. Och även det att sova på saken, jag inför jättegärna att man, jag råder en gärna att man inför, så länge man inte är daytrader såklart, men att ha förbud att agera på intradag. Varför inte om du är mer en långsiktig investerare?
Ja, det har varit rätt smidigt om man, när man tryckte på köp- eller säljknappen, då skulle ordern läggas vilande kanske i en timme eller två. Så att man var tvungen att bekräfta beslutet senare. Det skulle nog hjälpa ganska många i alla fall. Men anledningen till att vi pratar börspsykologi överhuvudtaget är för att du släppte en bok här för ungefär ett år sedan som hette just Börspsykologi. Och nu kommer ju uppföljaren på den som heter Mer Börspsykologi. Hur skiljer sig den här nya boken från den förra? Vad är det du har lagt till i den nya?
Jag lade till ett mer i titeln och sen mjölkar vi samma...
Jag gillar hur du tänker.
Ja, nej, verkligen inte. Det är ingenting med mjölka. Jag är själv emot det här nyutgivningar där egentligen ingenting nytt har lagts till, eller att man återupprepar ungefär 50% av vad som fanns i en tidigare bok eller film eller vad det nu än må vara. Den första boken kom att bli så väl emottagen, och jag fick berättat för mig nu i måndags att förlaget har skickat den på tryck för fjärde gången. Så det är fjärde upplagan som kommer ut här nu. Och då släppte vi den kring den 20 mars förra året. Så på 13 månader och fjärde upplagan. Så tack till alla som har köpt och tack till alla som stöttar. Och när jag märkte nu att den här boken vart så väl emottagen, samt att det finns så mycket mer att... berätta om det mänskliga psyket och alla olika mentala fallgropar som vi människor dagligen utsätts för och ramlar i, så kände jag att marknaden är inte riktigt mättad för den här. Och med tanke på de goda recensioner som kom så kände jag att jag har inget att förlora. Och jag gör det här dels för att utveckla mig själv. Jag skriver också för min egen skull, för jag får sätta ord på mina tankar. Jag får sätta ord på processer som jag har jobbat med länge inombords. Och förhoppningsvis kanske jag får hjälpa en eller två där ute att bli bättre investerare, men också bättre människor i vardagen. Så där har vi lite bakgrunden som man, och sen som titeln gör gällande. Det är mer. Det är en fristående uppföljare så man kan läsa den separat. Men jag tycker ändå att man har mer värde av den om man har läst den första boken.
Just det där med att formulera sina tankar som säger, det är ju faktiskt en stor anledning till att vi både twittrar och även har podden. Det tvingar ju, när man vet att det är någon som faktiskt läser eller lyssnar på det man skriver och man faktiskt skickar ut någonting publikt, så gör det väldigt mycket med hur man strukturerar och tänker på saker. Och jag tycker i alla fall att det har varit en enorm, enorm fördel att jobba på det sättet. Men jag tänkte backa till förra boken, varför tror du att det blir så bra respons på den? Jag är lite nyfiken på tajmingen där, man prickar ju nästan, om man verkligen coronakraschen där, tror att det var en fördel eller nackdel? Och sen undrar jag också om du har någon generell tanke, vad tror du att det är med det här ämnet som intresserar folk så mycket?
Jag tror att den här, det är jättehemskt allting med corona, och all sympati och empati för alla som har blivit drabbade på ett eller annat sätt. Med det sagt så kom ju hellre att det hade blivit en marknadskrasch på grund av en annan anledning. Men ja, jag tror att tajmingen för boksläppet, vi hade ju inte planerat för att corona skulle komma här nu, utan det var satt sen september året innan. September 19 hade vi bestämt att i mars här nu släpper vi boken. Mars 2020. Så jag tror att absolut finns det en corona-effekt. Och sen kom det nog säkert, eftersom den fick så väl i mottagande, så tror jag att det varit lite ringar på vattnet. Och anledningen till att jag tror att det här växer mer och mer med fokus på psykologi, det är att folk inser mer och mer, och vi har fått mer småsparare till börsen, vilket är positivt. Nu handlar det om att hjälpa de här att förstå att det inte är ett kasino, att man ska köpa allting som diskuteras i diverse forum eller grupper, utan att man måste göra sin läxa. Men psykologi, det handlar ju om att lära känna sig själv och även sina fiender. Och kan du känna dig själv, då kan du också få mer kontroll på dig själv. Och vi som har varit verksamma på börsen under en längre tid vet att vår största fiende, det är vi själva. Vi har en benägenhet att gång på gång lura oss själva eller försätta oss i mindre tacksamma positioner för att vi har blivit lurade av en X bias. Jag tror det. Och sen att det jag gör i mina böcker är att jag ger ju både exempel på börs- och investeringsrelaterade exempel, men jag ger också mer vardagliga. Precis som du lockas av att investera i GameStop, på samma sätt lockas du av att köpa 3 stycken Dime för 15 kronor i snabbkassan på ICA. Det är samma mekanismer. Flockmentalitet. Du går in i personalrummet, eller om du sitter i studentmatsalen om du är student, eller i skolmatsalen om du är elev. Alla sitter och pratar om den nya iPhone 12. Och 3 stycken tar fram och visar den och vad fin den är. Och du märker att de får all uppmärksamhet. De har världens status. Det är ju självklart att du också vill ha en iPhone 12 och bli uppskattad i gruppen. Och känna att jag stiger lite där i hierarkierna. Och samma sak ser vi på börsen. Du ser att många här börjar köpa i bolag X. Flocken måste ju veta någonting jag inte vet. Och eftersom de gör det, så alltså, det är väl lika bra att jag följer med, för annars så kommer jag kanske bli ensam. Och ensam på savannen, det var lika med döden. Så att allt vi drabbas av på börsen, det är exakt samma saker vi drabbas av här i det vardagliga livet.
Vad tycker du att är den, under din resa här att studera mentala verktyg, vad är den viktigaste du har fått med dig?
Det viktigaste jag har fått med mig, det är 2 citat jag återkommer till. Den ena är i första boken, och det är, ni får ursäkta min översättning här, men andemeningen är det viktigaste. En narr tror sig vara vis, men en vis man vet sig vara en narr. Alltså att tro aldrig att du är störst, bäst och vackrast, utan var alltid ödmjuk och var medveten om att det alltid finns en viss del som du inte har kunskap om, eller, förstå mig rätt inom situationstecken här nu, kontroll. Och en annan sak är också att jag vet vad jag vet, men jag vet också vad jag inte vet.
Det är till och med citatet som du öppnar boken med ju, Confucius. Sen finns det ju dessutom massvis med varianter på det. Jag tror att det är väl Sokrates som sa någonting också. Desto mer jag lär mig, desto mer inser att jag inte vet i princip. Det är ett återkommande tema som är väldigt, väldigt viktigt.
Och jag är själv väldigt intresserad som historielärare och även har skrivit en bok från, som behandlar antiken. Så jag är väldigt influerad av antiken. De har väldigt många klokskaper de kommer med. Och sen finns det ju kloka människor därefter som har vidareutvecklat det. Men mycket av det vi har med oss idag, det är ju sånt som de gamla grekerna som man brukar slänga sig med faktiskt gav oss. Men om jag får vända på frågan, Fabian, du ställde mig. Du har ju varit aktiv en relativt lång tid. Vad upplever du har varit de mest stora psykologiska utmaningarna för dig?
Det är alltid när man får för sig att man är smartare än börsen, och då händer lite till och från. Då ska man komma med någon jäkla snygg handel, och det slutar alltid i fördärvan om man har torskat svin mycket pengar.
Det är ju bland det mest fantastiska med börsen att var man inte ödmjuk innan så brukar man bli det. Det brukar ju gå där i våget. När det går bra i perioder då har man en rejäl hybris, och då brukar man ganska snart få prissatt på jorden igen och sen börja om sin resa som ödmjuk igen. Så det är visst självreglerande i det där.
Det är det, och då är vi tillbaka lite på antiken för att dra med lite berättelse med the power of storytelling. Ikaros som får för sig att han kan flyga i sina vaxvingar, och så får han lite hybris och flyger för nära solen. Och vad händer när han kommer för nära solen? Jo, vingarna smälter och han faller pladask. Jag har själv upplevt det här. Jag var, när jag började, eller började, men strax efter jag började, jag lyckades väldigt bra i Chamaran. Det var ett av de mest hausade oljebolagen på börsen kring 2013. Jäklar vad duktig jag var. Men, och tog mig ut med en vinst som var jättefin. Och ett par dagar efter så skulle jag ge mig in i något annat oljebolag i Ryssland som gick i konkurs ett par dagar efter. Där fick jag, tack och hej, hela Chamaran-vinsten. Så att jag själv upplevt det här, och jag säger inte att jag är immun mot de här dagliga fällorna som vi lockas in och drabbas av. Och jag tror inte att någon kan bli fullvaccinerad. Men man ökar sannolikheten för att inte drabbas genom att vara medveten om att de finns där. Och kan man bara minska sannolikheten att man blir drabbad, så är ju det en vinst i sig.
Nej, verkligen, jag håller med. Det är väl det största man har lärt sig genom åren, är att försöka ta med dig så mycket när det går fel som möjligt. Vad man säger, du gör inga misstag, du ska bara lära dig av det du gjort. Mm.
Men samtidigt är det som så här, lär dig av det. Exakt. Misstag är ju en möjlighet till att lära sig. Här har vi de som istället slår ifrån sig vid misstag och säger att det var inte jag som var ansvarig för det. Och det är ju faktiskt en sak jag skriver om i nya boken, Fooled by Randomness, när jag hänvisar till Nicholas Taleb, eller Taleb beroende på hur du uttalar det. Att när det går bra, då har vi en benägenhet att själva tillskriva oss anledningen till att det går bra. Jag gjorde en bra analys, eller jag gick in perfekt i den här aktien. Jag tog mig ut på exakt rätt nivå. Jäklar vad duktiga jag säger. Vi slår oss på bröstet och ber alla i flocken att applådera oss, och så stiger vi i graderna. Och vi får sen gå hem med den snyggaste tjejen i stammen, och vi får fortplanta oss, och så stiger vi graderna. Ungefär, vi är på det stenålderstänket. Men om det däremot inte går så bra, då är det ju inte mitt fel. Det var ju otur. Och det där är ett sätt för hjärnan att slå ifrån sig. För att om vi nu ska börja tänka på, vad gjorde jag för fel? Vad var mina misstag? Då kostar ju det energi. Och kommer ni ihåg att energi var ju någonting vi hade ont om för länge sedan? Hjärnan lever kvar i den tiden. Hjärnan vill spara på energi. Och att utveckla sig själv och konfrontera sig själv tar enormt mycket tid. Så just därför har vi en benägenhet att skylla ifrån oss när det går lite dåligt. Jag brukar dra parallellen till fotboll. VM-final, vi säger att vi har Sverige, högst osannolikt, men de kan mycket väl gå till final. Vi kom ju till, vi tog ju VM-broms 94, så är det som sagt att vi inte kan återupprepa någonting av det. Men låt säga att vi kommer till VM-final och där ställs vi mot, ja, vi kan ta Spanien. Zlatan har möjlighet att sätta den avgörande straffen och han skjuter stolpe ut. Vad tror du de flesta säger, tycker och tänker?
Jag vet inte, att vara otur eller?
Om det varit stolpe in då, hade man inte då sagt så jäkla bra gjort? Kan ju inte lägga den bättre placerad.
Ja, precis. Det är en hårfin skillnad mellan att inte få mål och att få mål. Ja,
absolut. Men egentligen rent krass skulle vi säga, det där var inte bra, Zlatan. Det där skulle du ha gjort bättre. Det här är vad du, det är ditt arbete. Men nej, det var otur.
Men det där är något jag tänker på också, för att en fara kan till med det där, det är att i och med att börsen är, det liksom handlas ju varje dag om man handlar med noterade aktier, så att man ser att värdet går både upp och ner. Och precis som du säger, så när det går upp så tycker folk att de är genier och de tycker aldrig något konstigt att börsen går upp, för att det ska den göra. Så fort det däremot går ner, då börjar man leta anledningar. Vad är det som har hänt? Är det någon nyhet som har sänkt börsen? Så man kan aldrig bara tänka sig att det ibland går ner lite grann också. Och där kan jag tycka då att ibland ska man också akta sig för att visst, man ska alltid utvärdera sina misstag och saker man gjort bra. Men det ska man komma ihåg att man måste göra det över lite längre tid också. För det kan jag tycka ibland också kan vara stressat när saker går ner. Så ja, då ska man inte heller direkt börja fundera på vad är det för misstag jag har gjort? Vad är det jag har missat? För ibland är det ju inte så, utan börsen är ju ganska stokastisk. Liksom. Det slår ju upp och ner. Det man måste göra är att utvärdera helt enkelt över längre tidsperioder. Men däremot, så, som du säger, man ska inte vara rädd för att gräva i sina misstag och fundera på vad man kunde gjort bättre.
Nej, och det här måste man ju utgå från sin egen placeringshorisont. Själv som jag är långsiktig, jag menar, jag sitter inte dagligen och tittar på vad har jag gjort fel här, utan jag följer mina bolag mer kvartals, men framförallt kanske årsvis. Kvartal till höger vänster, där höftar jag lite. Jag är inte så jätteorolig. Däremot kan jag säga att jag kanske var för positivt troende utifrån det fakta jag hade på bettingsektorn. Vad gjorde jag för misstag här? Negligerade jag för mycket den politiska risken eller tvärtom? Tog jag för mycket respekt för den och att risken var högre än vad den var? Så att mer långsiktigt tror jag man ska tänka när man utvärderar sig själv. Och sen mer dagligen, vad är det man säger? The stock market can stay irrational longer than you can stay solvent.
Apropå det, hur investerar du själv?
Framförallt så bygger jag en stabil bas. Jag är mer utdelningsfokuserad skulle tilläggas. Men min största bas består av investmentbolag. Investor, Latour, Svolder, Öresund. Äger även ett par utländska investmentbolag som Sofia i Belgien, Wendel i Frankrike och sen ett bolag som jag har lite svårt att uttala som finns i Belgien. GBL är ticken. Man brukar uttala det som Grupp Brossel Lambert och de äger bland annat i Adidas. Så, och sen har jag LVMH också som på ett sätt skulle kunna ses som ett ja, konglomerat i alla fall. Kanske inte investmentbolag, men konglomerat. Det är den stabila basen. Sen bygger jag upp med kanske lite mer högutdelande bolag. För jag har som ambition att utdelningarna ska täcka en viss månadsinkomst som man skulle kunna leva på. Jag strävar inte efter FIRE. Och jag har ingen brådska vart jag än ska. Jag älskar mitt jobb. Jag trivs där jag befinner mig i livet just nu. Men man vet aldrig vad som händer i framtiden. Och sen så är det en ekonomisk trygghet att veta att jag får in x tusen i månaden. Men utdelningsfokuserat med cirka 10% av portföljen får bestå av mer tillväxtorienterat. Men jag har gärna som krav att bolagen som finns här ska ändå gå i vinst.
Hur går tankarna när du har så många investmentbolag i samma portfölj? Om man säger att ett snitt investmentbolag har mellan 10-30 bolag, så blir det ju liksom, blir ju väldigt, väldigt många bolag under samma paraply.
Absolut, men jag är inte ute efter att slå index. För mig handlar det inte här om att bli någon nästa Warren Buffett eller att prestera bättre än index. Jag vill ha stabila, pålitliga utdelningar och det är just därför som jag inte istället lägger allting i Avanza Zero och sen en global passiv eller en global indexfond. Och visst, man säger att du kan ju applicera 4%-regeln och sälja skala av 4% hela tiden. Men jag vill hellre ha cashen utdelad och sen bestämma vad jag gör då. Och sen bara låta värdeutvecklingen gå jojo upp och ner som den vill. Så att jag är inte ute efter att slå index. Hittills har jag presterat lite över. Jag har ungefär ett CAGR på 12% och det är ju inte outstanding på något sätt.
Ja, man måste sätta i relation till risken också. Att ha en så pass diversifierad portfölj och leverera den avkastning som ändå är högre än börsens snitt. Det är ju rätt attraktivt.
Det är det ju. Och för mig handlar det mest om jag vill sova gott om natten. Jag kör inte belåning. Om det jag nu anser att nu är världens köpläge i bolag X och jag redan använt månadssparandet en månad, då får jag bara acceptera att det tåget kan jag inte hoppa på. Men det kommer nog troligtvis komma X tusen många fler tåg de kommande åren. Så att jag är väldigt trygghetsnarkoman. Och jag har alltid intalat mig själv att vem tävlar jag mot och varför tävlar jag mot den? Jag brukar säga, jag kunde gått in på banken och sagt att jag vill köra ungefär 50-50 för jag är trygghetsnarkoman. Då hade de gett mig 50% ränta och 50% aktier. Vad hade jag legat på då? 2% om året. Det är inflationen. Så jag tycker att man ska tänka på vad jag jämför mig med och varför. Och ska man jämföra sig med någon annan investerare, då ska man också fråga varför jämför jag med honom eller med den fonden eller med henne. Så att det här med relativitet, då är vi tillbaka egentligen till att vi tror att vi måste hävda oss i flocken. För det är där relativitet handlar om. Att jämföra sig med andra. Ja, han har 5000 följare på Twitter och jag har bara 4000. Vad gör han som inte jag gör? Har du ställt dig frågan, varför vill du ens ha 5000? Och vad skulle de där 5000 följarna ge dig? Varför vill du? Visst, det är väl kul att vara uppskattad. Men varför måste du anstränga dig och egentligen faktiskt göra narr av dig själv för att vara älskad av alla på jobbet eller i skolan? Det är inte så att du hotar din överlevnad om du, förstår mig rätt, ovän med någon. Så att nej, jag är trygghetsnarkoman som förlitar mig på historiken att investmentbolag har faktiskt presterat bättre än Stockholmsbörsen om vi utgår från den underbara tjänsten IB-index.
Om vi hoppar in lite på boken, vi pratar om långsiktighet, vi pratar om kortsiktig stress och så vidare som ofta kanske driver oss till mer aktivitet än vi behöver. Och där har ju du ett citat om det i boken från Warren Buffett. Han säger att Wall Street tjänar sina pengar på aktivitet och du måste tjäna dina på inaktivitet. Jag tror att det kan vara väldigt relevant att prata om för många, speciellt i de här tiderna just nu när det är lite mer volatilt. Sommaren generellt också som vi kommer in i snart brukar också vara mer volatil eftersom många stora spelare på semester. Hur tänker du kring aktivitet och inaktivitet och varför ska man vara långsiktig och hur blir man långsiktig?
Varje fråga förtjänar egentligen sin egen uppsats. Men om vi börjar med sommaren, absolut. Vi vet att sommaren brukar vara mer volatil för att det är då de stora spelarna går på semester. Det är också då man kan ha möjlighet att faktiskt skapa sig en bra första position i bolag som man kanske vill äga mer långsiktigt. Men aktiviteten som jag skriver om i boken, och då går jag in på aktivitetsbias. Det kan låta tjatigt, men mycket av det vi drabbas av, det har att göra med hjärnans biologi och hur vi var konstruerade att överleva för 30 000 år sedan. Ja, tekniken har utvecklats. Det säger jag inte emot. Idag har vi kan starta kaffebryggan med en app. Men hjärnan lever inte i vår tid. Den lever för 30 000 år sedan. Den utvecklas, ja, i en snigels fart, och så har vi tekniken som åker i Elon Musk och hans SpaceX-raketer. Så stor skillnad är det. Men om vi då återgår till flocken, flockbeteende, och att flocken var ungefär 150 som max. Det kunde inte vara mer, för att därefter visar all fakta, vilket går som Dunbars nyckeltal eller Dunbars tal kan det också klassas som. Därefter är det svårt att behålla en gruppkonstellation. Så låt oss utgå från nu att vi är en grupp på 150 personer. Och för att få plats i gruppen och med det få hjälp att hämta mat, få hjälp med skydd och få hjälp med fortplantning, så var det ju viktigt att du visade att du hade någonting att bidra med. Och om någonting nu händer, hur kan man visa att man är engagerad och att man bryr sig och att man faktiskt gör någonting? Jo, genom att aktivera sig. För annars, om du bara står stilla när du utsätts för ett tillfälligt hot eller någonting, så kommer folk tro, håller han på att kissa på sig? Är han rädd? Vart han förstenad? Vad håller personen på med? Aktivitet tas ofta rent misstagligt som att det har med framgång och lycka att göra. Får jag ta ett exempel här nu? Jag hoppas inte jag blir långrandig, men jag tror att många av er har säkert varit ute och flugit. Även om ni inte har flugit det senaste året på grund av corona. Niklas, du har säkert suttit där vid gaten och väntat på att nu ska ni få borda planet. Och så ser du att de öppnar. Och genast tar den där mannen eller kvinnan som nästan tränger sig först i kön för att vara först på planet. Vi vet att den här personen är stressad, ska på bröllop och ni ska till Maldiverna. Då kommer min fråga här nu, Niklas. Tror du att planet kommer lyfta snabbare för att den personen tränger sig först på planet?
Tveksamt. Generellt brukar det ju vara tvärtom, att när folk tränger sig i trafik och så vidare så går ju hela trafiken långsammare.
Precis. Och den här personen har ju redan sin plats den ska handla på, så det kan ju heller inte handla om att man vill ta första bästa platsen, för det står ju på din biljett vilken plats du har. Men tror du inte att personen känner att den gör allt den kan för att komma snabbare fram till bröllopet här i Maldiverna?
Absolut.
Absolut.
Mm. Den misstar aktivitet som att det är nyckel till framgång eller nyckel till att man kommer närmare målet. Vi kan ta det till ett annat. Vi sitter här vi har skapat ett bolag och vi ska utveckla en app, och Fabian som nu är styrelseordförande. Grattis Fabian.
Tack så mycket. Tack så mycket. Jag tar det här med stor ära.
Ja, det tycker jag du ska se här faktiskt. Själv tar jag mig rollen som vd och Niklas sekreterare.
Ägd Niklas.
Skämt åsido. Men du ger oss här i uppgift att vi ska utveckla en ny mjukvara som också ska finnas tillgänglig som app. Jag går och sätter mig i mitt rum och börjar läsa på. Jag skriver ingenting, jag kodar ingenting. Niklas går till sitt rum och börjar skriva, koda och läsa, gör allting samtidigt. Efter 2 veckor träffas vi igen och du, Fabian, frågar hur det har gått. Rent krasst så kommer det se ut som att Niklas, som redan har aktiverat sig med att skapa något, har kommit längre än vad jag har gjort. Jag har suttit och läst för att direkt kunna skapa en rätt så bra programvara som inte behöver göras om. Som är grundad på tidigare misstag, som är redan utvecklad till viss del av andra. Och visst, läsa är ju en aktivitet. Men Fabian, du ser en som sitter stilla på sitt rum och bara läser. Och du ser en som sitter och hackar och kodar så det står härliga till. Vem tycker du jobbar hårdast? Vi misstar ofta aktivitet som att det leder till framgång. Och hur kan vi se det på börsen? Jo, en aktie stiger. Eller köp mer. Tvärtom, en aktie minskar. Sälj och rädda pengarna. Aktivitet visar att jag är handlingskraftig. Om jag investerar i fonden Market Makers. Jag investerar 1 miljon kronor i er. Och det här är dagen innan det största coronaraset. Jag vet inte vad det värsta var, men jag var ner kanske 4-5% en dag. Det kanske var mer, jag kommer inte ihåg siffror. Jag tycker det är irrelevant. Men säg att den är ner 5%. Och jag ser att ni har fan inte gjort ett skit. Ursäkta franskan. Och då ringer jag upp er och säger, varför har ni inte gjort något idag? Varför sålde ni inte, eller varför köpte ni inte? Och ni svarar, nej. Vi bedömde det som det bästa aktiviteten vi kunde göra. Det var att avvakta. För det är ju faktiskt en aktivitet. Att trycka på gult. Inte grönt att köpa. Inte rött att sälja. Utan att trycka på gult. Alltså, tänk er ett trafikljus. Att avvakta. För att inte göra någonting är att göra någonting. Men vi lockas av att aktivera oss, för det är så vi tror att folk bedömer oss. Och vi älskar att bli bedömda i gruppen. Så länge det är positivt. Så där har ni en relativt lång utsvävning om aktivitet och varför vi lockas till aktivitet.
Ska vi prata om IKEA-effekten som du tar upp också? Vad är det för någonting och hur kopplar man det till börsen?
Det är bara ren ångest i det där, kan jag säga. För ge mig en IKEA-möbel, jag kommer aldrig lyckas sätta ihop den. Jag brukar skoja att min bror är den mest praktiska och tekniska människa jag känner. Ge honom en tejp och en spik och en hammare och han har byggt en tidsmaskin. Ge mig själv papper och penna och jag kan rita tidsmaskinen, men jag kommer aldrig kunna bygga den. Men IKEA-effekten, jag tror vi många känner igen oss, att man har fått hem en IKEA-möbel och man har lagt sig ner här på golvet och ska bygga byrån. Och det skulle vara hur enkelt som helst. En insektsnyckel, lite skruvar, lite muttrar. Gör det. Och voilà, byrån är färdig. Men jag tror att vi är många som faktiskt känner igen att det går ofta inte så lätt. Och att den där halvtimman blir snabbt en timma som i sin tur blir 2 timmar. Och helt plötsligt ligger du uppe till 12 på natten för att få till den där, ursäkta franskan igen, jävla byrån. Och när den väl sen blir klar så har det ändå inte lyckats till 100%. Utan den gungar lite. Det vart inte 100%igt på alla 4 fötter. Men eftersom du har hållit på så länge med den här byrån, Niklas, du höll ju ändå på 6 timmar. Så har du en benägenhet att ändå känna, det är fasan rätt så snyggt ändå och så illa är det ju inte. Och just därför är du beredd att tillskriva den vackrare och finare och mer perfekt än vad den egentligen är. Du blir alltså emotionellt bunden till den. För du har lagt ner så mycket jobb. Samma sak på börsen. Du sitter här och analyserar. Ni har ju kört Angler Gaming bland annat. Det är ett minne jag har nu eftersom jag själv är ägare i det bolaget. Så slår det mig nu när jag pratar med er. Ni har gjort en gedigen analys av Angler Gaming. Och ni håller på. Men så säger vi att vi kommer fram till att nej, det här är inte en bra. Ja, det skaver lite. Jag vill inte riktigt. Det är inte den här 100%iga känslan att jag vill investera i dem. Men jag har ändå lagt ner 6 timmar på den här analysen. Ja, det är okej. Det där att vi inte har 100% insyn, det kanske inte är så farligt. Och här har jag ändå lagt ner 6 timmar. Nej, vi köper och investerar i dem. Så där har vi key-effekten. Vi tillskriver själva metoden och processen mer värde än vad resultatet och utfallet blir. Det är kortfattat vad IKEA-fällan är.
En annan grej du lyfter upp i boken som är farlig är det här med failure of imagination, det vill säga oförmågan att kunna föreställa sig saker. Till exempel tänker jag för ett år sedan så var det inte så många som föreställde sig att alla skulle jobba hemifrån och att vi skulle ha en global pandemi. Berätta om failure of imagination och hur man kopplar det till börsen.
Mm. Och här tänker jag inte gå för långt ner för det är rätt så komplext. Jag gör det så enkelt som möjligt jag kan i boken, men för också hålla det enkelt här i poddformat så kan vi säga att ju äldre vi blir, desto svårare har vi faktiskt att föreställa oss saker. Jämför med ett barn som är 2-3 år. Deras fantasi är oändlig och i deras värld är allting mer eller mindre möjligt. För de har inte fått uppleva fysik. De har ju fått uppleva, men förstå mig rätt, de har inte fått uppleva alla fysikens lagar och mycket av normer och regler. I deras värld är det fullt möjligt att grodan blir en prins. Men för vi som har vuxit och passerat 30 nu, alltså enligt Dante redan på väg mot livets senare skede. Vi är väldigt påverkade av våra erfarenheter och tidigare år. Vilket gör att vi har inte upplevt en period med räntor på x%. Ja, jag vet att räntan normalt har varit på 3-4% tidigare. Men ta de som kommer upp och uppväxta nu sedan 2005-2010. Nu är vi 2021. Vänta i 5 år och om vi inte har haft plusränta då är de mer eller mindre uppvuxna. När vi bara haft noll eller minusräntor. Det är väldigt svårt för dem, trots att de kan läsa om det, så är det väldigt svårt för dem att verkligen föreställa sig. Ett liv och en värld där vi har räntor och framförallt upp på 4-5%. Och jag tänker, vi har bolag som Netflix dominerar inom streamingtjänster. Vi har bolag som Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, fangbolagen. Och jag kan nog tänka mig, Niklas, det är svårt att föreställa sig att Amazon skulle tappa det, va? Hyfsat. Har du ansträngt dig att verkligen försöka här att föreställa sig en värld där Amazon inte är herre på täppan.
Absolut, och vi har ju levt i den innan också. Nej, men det där är viktigt. Man måste ju tänka igenom riskerna i alla sina case. Man ska nästan alltid lägga mest tid också på att fundera på worst case-scenariot, tycker jag. Och är det ganska, inte vattentätt, utan ganska otroligt, så har man ju oftast kanske någonting bra framför sig.
Ja, stämmer. Och då är vi inne lite kanske på vallgravar och den delen av en analys. Men kortfattat är att ju äldre vi blir, desto större blir vår fallenhet att inte klara av att föreställa oss. saker som vi, givet våran erfarenhet, inte ser som logiska eller relevanta. Så vi är på det sättet vår egen värsta fiende. Som jag även sa tidigare i podden, att någon lärdom jag har lärt om mig själv så är att jag är min egen värsta fiende.
Hur gör man då för att hålla kvar vid den här kreativiteten som går förlorad med ökad ålder?
Umgås med barn. Nej, men jag tror att det viktigaste här är ju att ska, nummer ett, skriva offentligt. Blogg, Twitter, Facebook, Sharewheel, Placera, Reddit, Flashback, whatever. Men skriva där andra kan ge feedback, både positiv och negativ, men också prata med andra som har andra erfarenheter och andra livsupplevelser. På det sättet ges ju du möjlighet att få åtkomst till andra perspektiv. Bara för jag inte har föreställt mig någonting så betyder ju inte det att det är en omöjlighet. Du kanske har sett någonting som verkligen kan omkullkasta mina förgivandetaganden. Så jag tror det där att skaffa sig djävulsadvokater, det är också de som har som uppgift att säga emot dig eller komma med argument till varför du har fel. Men också bara skaffa sig ett väldigt bra forum där man kan skriva och prata av sig i syfte att få feedback. Det är det absolut bästa vi som börjar bli till åren komna kan göra.
Ja, det håller jag med om. Det låter ju jäkligt viktigt faktiskt. Och jag tror att det är många som saknar den här delen i sin egna investering, att faktiskt lägga fram saker på papper och kunna, dels kunna se det framför sig, men också få intryck från andra.
Och många är rädda för att göra det här. För tänk om du har fel, Fabian. Oj, oj, oj. Då har du riskerat din plats i flocken. Och du vet att du klarar det inte ensam på savannen. Det är därför många är rädda. För att tänk om du har fel, eller tänk om du inte blir uppskattad i gruppen, då blir du ju utesluten. Och då ska du överleva själv på savannen. Du ska fixa mat, du ska fixa skydd, du ska också kunna fortplanta dig. Två av de här saker kan du göra ensam, men det är sannolikhet att du klarar på savannen är minimal. Fortplanta dig skulle jag jättegärna vilja se hur du lyckas med ensam.
Vad är det? The world always finds a way. Eller vad de säger, Jurassic Park.
Jurassic Park, va? Ja, men där har vi. Man är rädd för att man tror sig att man framställer sig själv som världens idiot. Jag skulle vilja däremot säga att det är världens styrka att ställa sig på torget och säga: hallå allihopa, jag kan inte det här. Är det någon som kan hjälpa mig att förstå? Det är väl världens styrka. Varför går vi till en psykolog eller varför går vi i terapi? Ja, det är inte för att visa att vi är störst bäst. Vi går ju dit för att vi vill ha hjälp. Och det är ju världens styrka att faktiskt räcka ut sin hand och säga: jag klarar inte av att bestiga det här berget själv. Jag behöver någon som håller mig i handen.
Jag tänker att vi ska börja runda av faktiskt. Och vi har ju en klassisk fråga som vi dock redan har ställt till dig. Men
nu vill jag faktiskt ta över här lite. Nu vill jag ta över lite här faktiskt. För att senast jag var med här så var det Fabian som sa så här att: säger du fel då kommer vi döda dig.
Så gör det. Det låter jäkligt aggressivt.
Ja, det var faktiskt väldigt aggressivt. Jag kände mig väldigt kränkt och straffad. Alltså jag kände, nej herregud vad ond människa. Nej vars. Nu kommer jag faktiskt att ställa 5 frågor till dig, Fabian. Och nu förväntar jag mig ett bra svar. För annars kommer vi skicka Twitterpatrullen på det. Jag vet inte vilka de är, men vi kan säkert fixa någon. Direkt vad som kommer upp i ditt huvud. Ingves eller blockchain?
Ingves.
Nyckeltal eller story?
Story.
Sparpodden eller börspodden?
Uff, det är jobbigt. Det är det som att fråga Hitler eller Stalin. Ja, jag vet inte vad jag ska svara där.
Du passar. Okej, okay. Stockholm eller Göteborg?
Självklart Stockholm, alla dagar i veckan.
Ja, betting eller tobak?
Betting.
Tack.
Ja, det var kul. Du vet ju alla andra känner sig.
Du märker ju om Mossad kommer att knacka på dörren ikväll, om du har lyckats eller inte lyckats.
Jag tänkte, vi ställde nog den frågan sist, men som sagt, eftersom det varit ett så otroligt volatilt år så tänkte jag ändå att vi skulle ta upp det igen. Det kanske har ändrat svaren eller så har du några nya tankar där. Men vad är din bästa respektive sämsta investering och vad har du lärt dig av dem?
Bästa investeringen jag har gjort, det är ju ett bolag jag fortfarande äger, och det är Investor. När jag började så visst, man lockades av de här så att säga raketerna, man ville ha snabb tillväxt och du ville gärna bli miljonär senast igår. Så snabbt skulle det gå. Men ändå så lyckades jag förstå här att det, alltså, snittet är 10%, ja, 8% per år. Och Investor har presterat strax över det. Och den där procentenheten, om de lyckas med det år för år för år för år, så blir det en enorm överavkastning i långa loppet. Så min bästa investering är det jag har kvar, och det är Investor, skulle jag vilja hävda. Den sämsta investeringen, det är egentligen att jag inte började med börsen tidigare. Det skulle jag hävda den sämsta investeringen av mig. Men när jag trodde att jag var störst, bäst och vackrast i mina yngre investeringsdagar. Att egentligen mer eller mindre, inte gå all in, men gå in med ett väldigt enormt stort kapital. Med tanken att det finns inte en chans att ett ryskt oljebolag kan gå i konkurs. Och sen gör de just det. Och den läxan har jag lärt mig, och det finns kvar som att det vore en tatuering på mitt bröst. Det är som matadoren i Ferdinand som vi ser på julafton. Han sliter av sig bröstet och vi ser det. Det finns brännmärkt på mig, den svidande förlusten.
Då säger vi ett stort tack, och man kan ju följa dig på Twitter, @donchrisse. Vi kommer lägga en länk till det i avsnittbeskrivningen. Där finns också en länk till de som vill läsa din blogg också, som du har på Trade Venue. Är det något annat du vill lyfta upp innan vi avslutar?
Nej, jag vill uppmuntra er att fortsätta med er podd. Jag tycker den är riktigt, riktigt härlig att komma till varje torsdag. Ni lämnar intressanta case, ni är relevanta, ni är aktuella och ni har en väldigt skön jargong, och det känns väldigt kul att få vara med här. Jag ser det verkligen som en ära. Så att fortsätt med det ni gör, och till alla som är och håller på med investeringar, även till er, fortsätt. Ert framtida jag kommer att tacka er.
Tack! Fortsätt själv med författandet och aktiviteten på Twitter.
Superkul att ha med Kristoffer, och väldigt bra snack om börspsykologi, som är ett viktigt ämne. Men det du ska ta med dig också är att du inget har hört den här podcasten förstås ska ses som rådgivning. Alla åsikter våra egna eller vår gäst i det här fallet och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Har ni inget eget ansvar, kontakta oss jättegärna på podcast@marketmaker.com. Kontakta oss jättegärna på podcast@marketmakers.se eller varför inte på Twitter @marketmakerspod. Vi är faktiskt snart största kontot på hela Twitter.
Ja, det är inte dåligt. Ni får också jättegärna lämna recension på iTunes. Vi är faktiskt snart den absolut största podden på hela iTunes. Och såklart vill vi förstås tacka våra fantastiska sponsorer Valorous Bitcoin Zero och Ethereum Zero. Kolla in dem om du vill handla Bitcoin och Ethereum på en ISK med noll avgifter. Och sen förstås Fidelity International, som har otroligt mycket spännande fonder. Kolla in Fidelity.com. Men sist men absolut inte minst vill vi förstås tacka dig som har lyssnat, kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka, och vilken toppen gäst vi har med oss då.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.